Jag vill önska dig varmt välkommen till intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén och det är jag som skapar den här podden vecka ut och vecka in, år ut och år in. Vi är framme vid avsnitt nummer 326 i ordningen. Och idag har jag med mig en riktig favorit för så många av oss, nämligen den fantastiske Björn Natthiko Lindeblad. Och när jag säger favorit så menar jag att Björn har ju blivit något slags nationalhelgon senaste halvåret. Hans popularitet är helt otrolig och den sträcker sig över land och rike. Så det kändes väldigt fint att få till det här snacket med Björn. För jag ville ju höra, hur förhåller man sig till en sån här grej egentligen? Att plötsligt bli någon slags idol och förebild för så många där ute. Ja, det var intressant att höra hans take på det här. Och höra hans historia överhuvudtaget. För att han har ju en enorm historia. Och det var fint. Men det här var faktiskt andra gången som jag och Björn poddade ihop. För förra gången vi poddade var för drygt 2 månader sedan. Men då försvann avsnittet ut i cyberspace. Så det var lite speciellt att gå in i den här inspelningen och veta om att vi har gjort det tidigare. Men det här blev också bra. Det blev ett helt annat samtal än första gången vi spelade in. Men det blev lika bra. Det säger min klippare i alla fall. Så vi får lita på hennes ord helt enkelt. Jag heter Nemo Hedén på Instagram. Följ mig gärna där, då blir jag superglad. Ni kan också mejla mig på nemohedén@gmail.com. Jag älskar när ni mejlar önskemål på gäster eller vad som helst helt enkelt. Det är alltid trevligt att få mejl från er. Och den här podden klipps precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgspodden. Men nu drar vi igång. Nemo möter en vän, avsnitt nummer 326. Björn Natthiko Lindeblad. Och här kommer en liten jingel.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Då kör vi Nemo möter en vän med Björn Natthiko Lindeblad.
Hallå igen nu.
Hej, nu ger vi det här ett nytt försök då. Det var ganska exakt en månad sedan vi hörde sist faktiskt.
Ja, det var väldigt snopet. Det var första gången som jag skulle spela in, du vet, min röst på egen teknik här hemma.
Mm.
Och jag har en fantastiskt duktig kompis som hjälper mig med sånt. Men vad vi inte registrerade var att han hade en skärmsläckare på. Så ditt och mitt samtal slutade att spelas in efter 4 minuter och det upptäckte vi inte förrän efter 2 timmar när vi var klara. Så för dig som lyssnar, det här är andra försöket Nemo och jag gör.
Ja.
Och det blir ju lite, vi får nästan, låt oss försöka, låt oss liksom låtsas att det är vårt första samtal, är du med mig?
Ja, nu kommer alltså dina skådespelartalanger på prov här. Nu får du försöka spela liksom överraskande frågorna.
Jag menar mera, du vet, låtsas inför oss själva.
Ja, precis.
Du vet, för förra gången så kände vi inte varandra alls och hade aldrig träffats.
Nej.
Och nu är det lite annorlunda för vi har haft ett förtroligt samtal i 2 timmar. Så att jag tror det är en viss konst att liksom möta oss själva och varandra på nytt i det.
Mm. Och det som var så himla synd också var ju att när vi snackade sist för en månad sedan så var jag extremt nyseparerad. Och jag satt ju mer eller mindre och grät första kvarten i podden och du var väldigt fin och sa så fina saker. Så det känns ju, på ett sätt kändes det jättetråkigt att det inte kom ut till mina lyssnare. Men med lite distans till det så har jag mer känt så här, det kanske fanns en mening med att bara du och jag skulle få dela det samtalet,
ja,
tillsammans.
Ja, det är så lätt att, nu säger jag hej då till min studiotekniker, tack Bosse. Ja visst, det är alltid ett val man kan göra och läsa in mening och sånt där. Jag har haft liknande tankar. Att det var mellan dig och mig.
Och man får vara glad för det man fick.
Ja visst.
Exakt, man får vara glad för det man fick. Ett möte liksom med dig och dina kloka ord. Och lite tårar och sånt. Det var,
ja, jag är också glad att se någon som ser mycket mer avslappnad ut i sitt ansikte idag. Vi sitter ju och tittar bara fram på en skärm också.
Ja, det är lite annorlunda mindset på mig idag kontra en månad sedan. Så det blir nog ett annorlunda samtal idag. Men det kommer nog bli lite
liknande frågor som sist, eftersom att det ändå är grejer som jag är nyfiken på med dig, så att det kommer liksom vara kvar en del saker, så det får du bara ta.
Och du får säkert helt andra svar idag än sist.
Ja, men hoppas det, det vore härligt. Hur är läget just idag?
Idag är en bra dag. Jag brukar ha extremt tidiga morgnar, och idag vaknade jag lite förvånad av en massa spännande drömmar. Jag tycker ju extra mycket om mina drömmar nu, för jag är ju aldrig sjuk i mina drömmar. Jag har ju en frisk och stark och fungerande kropp i mina drömmar. Och jag vaknade inte förrän klockan 6, och det var omtumlande, för det hände nästan aldrig. Jag brukar vakna vid 3-4 och gå upp vid mellan 4:30-5 någon gång. Så det var väldigt roligt att få känna att oj, vad utvilad jag känner mig. Och så är det en sån där, du vet, komiskt dåligt vädermorgon. När man går upp, det är bäckmörkt och det regnar och det blåser. Och det är sådär, kan vi inte bara snabbspola till april nu? Långsam, skön frukost. Och min personliga assistent Bosse, som också hjälper mig med tekniken för det här samtalet, har kommit och riggat. Och nu sitter jag i en stol i vårt gästrum och känner mig redo med dig. Det är liksom, du är det roligaste som händer för mig den här veckan.
Ja. Härligt ändå, det känns som en komplimang på något sätt.
Det är sådär, jag är kanske inte längre helt ensam om det, men du vet den här känslan av okej, jag använder ju inte en kalender längre som jag har gjort länge, för det finns inget att anteckna. Jag har liksom hela mitt liv framför mig med inget planerat. Du är min sista programpunkt i mitt liv, förstår du vad jag menar? Det är sådär, det finns inget det är inte resa dit eller jobba med det eller träffa den. Det finns nästan ingenting på schemat längre. Det är väldigt udda för mig.
Vad tycker du om det då? Kan du känna att det är skönt, eller kan det ge dig lite panik att du inte har någonting framöver?
Nej, absolut inte panik. Jag tänkte sådär igår, jag har aldrig tänkt så innan sådär. Ja, men min pappa, han började pensionera sig när han var 59. Jag är 59 nu, och det här börjar ju likna ett pensionärsliv väldigt mycket. Jag menar, på yrkesfronten så händer det roliga saker för dina lyssnare. En del kanske inte vet att jag skrev en bok tillsammans med två vänner om mitt liv och vad jag tyckte jag lärde mig när jag var buddhistmunk i många år. Och den har blivit Sveriges mest sålda fackbok under året. Och den har börjat...
Grattis!
Och den har börjat säljas till andra länder, så Tyskland, Holland, Norge och Finland har det köpt rättigheter, och i fredags fick vi reda på att de rumänska rättigheterna är sålda nu. Så att på sikt liksom, det ser ut som jag kommer att ha lite att pilla med, men det är sådär väldigt härligt arbete, för egentligen tar jag bara emot goda nyheter. Och när någon enstaka gång försöker så förväntas jag ha någon synpunkt, men i huvudsak är det väldigt lätt och kul och okomplicerat. Och konstigt förstås. Det är väldigt konstigt att tänka sig att man ska kunna läsa om mig på rumänska. Liksom.
Du sa att idag är en bra dag, och det gör ju mig väldigt glad att du mår bra idag. Men hur ser en dålig dag ut?
Alltså, jag har egentligen inte hela dagar som är bra eller dåliga. Det växlar ganska mycket, men jag har väldigt stora fysiska begränsningar på grund av en sjukdom som heter ALS, som i huvudsak påverkar musklerna. Och den fick jag diagnostiserad för knappt 2,5 år sedan. Och med tanke på att ungefär hälften av dem som får den diagnosen dör inom 18 månader, så är jag glad att jag är med fortfarande. Men jag kan inte gå eller stå utan stöd, hjälp. Jag kan inte ligga ner utan en andningsmaskin, för att andningen är ju beroende av muskler. Så min andningsmuskulatur har blivit så försvagad, så jag har kanske 25-30% kvar. Och när jag ligger ner så blir det sämre, så därför behöver jag en maskin som hjälper mig att andas när jag ligger. Jag kan fortfarande svälja, prata, vilket jag är enormt tacksam för. Läkaren uttryckte viss förvåning över att det har hållit sig så bra. Händerna är i princip värdelösa. Jag kan inte vända blad i en tidning eller hålla i bestick eller hålla i ett glas egentligen, så att nästan ingenting kan jag göra med händerna. Och du kan säkert känna igen det här liksom grundläggande dynamiken, där man helt plötsligt, eller inte så plötsligt, så utmanas man fysiskt väldigt mycket, och sen finns det liksom ganska mycket gråzon i hur mycket psykologiskt lidande du vill skapa kring det. Är du med mig? Mm. Så det är klart att jag har stunder när jag blir förtvivlad. De brukar inte vara speciellt länge, för jag har liksom, ja, inte minst, jag har en livskamrat, en partner som heter Elisabeth. Så vi liksom stöttar varandra så mycket vi bara kan. Så jag kan liksom falla ner i ett ganska så här nattsvart hål av förtvivlan en kort stund, och så gråter jag i Elisabeths armar en stund. Eller själv, om det råkar vara så att jag är själv hemma. Men så liksom blåser det igenom, och sen är jag tillbaka. Jag har på något sätt tvingats lära mig i den här processen att sorg ska man välkomna, sorg ska man låta röra sig igenom en. Och att gråta gör det alltid lättare liksom för mig. Jag får alltid mer plats inombords när jag gråter. Så jag gråter ofta, men jag gråter inte så länge. Och sen har jag någon, jag vill inte låta pretentiös, men för det mesta så har jag ändå någon slags grundtillit till livet, så att jag inte går omkring och känner att det här är så himla orättvist och jag är så himla arg på ödet eller Gud eller karma eller kalla det vad du vill, va? Utan på något sätt så finns det för det mesta en god förmåga till acceptans. Okej, okay, jag fick den här lotten. Det känns ju som en jäkla nitlott såklart. Men jag går inte och känner att det är grymt orättvist, utan mer som, oj då, den här såg jag inte komma. Och jag märker ju såklart att jag lär mig saker i processen. Jag har aldrig varit med om en så sträng mindfulness-tränare som ALS. Därför att jag har inte råd att vara ouppmärksam en halv sekund när jag är i rörelse, för då ramlar jag. Och jag har ramlat väldigt ofta senaste året. Och ofta så är det liksom huvudet som slår i, för jag har inget att ta emot med. Så du vet, det har varit en del rätt allvarliga fall på olika sätt, och kroppen har ju blivit rädd för det. Så jag är jättenärvarande och jätteförsiktig så fort jag rör mig, du vet, från en fåtölj till en rullator, från en rullstol till en bil, från matbordet till rullatorn. Så att det är en otippad sidoeffekt, det är en slags intensiv närvaroträning av det här. Och sen, som du säkert kan förstå, en väldigt udda psykologisk utmaning att vara så himla beroende. Jag är beroende av andra, framförallt min fru och min assistent, för att klä av mig, klä på mig, få något att äta. Ja, typ allting som kräver rörelse liksom. Klippa naglarna, kamma håret, sätta det under armarna liksom, det, från morgon till kväll. Och jag kan ibland märka sådär, fan alltså, munklivet hjälpte mig på otippade vis. Du vet, jag var buddhistmunk i 17 år och de första 7 var jag i Thailand. Och andra året som munk så bodde jag med thailändska munkar, inte med mina vanliga västerländska engelsktalande munkkompisar. Och varje eftermiddag efter arbetspasset så, eller inte varje men ofta, så kom det fram någon munk i början och sa, ska du med och tvätta abbotten? Och jag sa, nej, kanske inte liksom. Och en dag tänkte jag, kom igen grabben, nu är det här liksom, nu får du ju lära dig av det här nya du har omkring dig. Så jag sa, okej, jag hänger på. Och så kilade vi bort till abbotens hydda, och där fanns det en liten utomhusdusch liksom på gräsmattan. Och då stod det 2 munkar med, du vet, handduk och tvål, och några andra hängde där. Någon hjälper honom av med kläderna när han kommer fram liksom. 2 stycken hjälper och tvålar in honom efter han har fått duschat lite. Några torkar av honom, några hjälper honom på med kläderna. Det var inte det att han behövde någonting av det här, herregud. Han var en fullt fungerande man som kan göra sånt själv. Men det fanns en kultur av omhändertagande. Man masserade mästarnas fötter när man ville hänga med dem, var det ett bra svepskäl. Och man var liksom, thailändsk kultur är fysiskt nära på ett sätt som min uppväxt i alla fall inte var män emellan. Så att jag liksom fått, märker jag nu, en lite ovanlig träning i att ta hand om varandra liksom på ganska handfasta vis. Vi tvättade varandras liksom, vi tvättade seniormunkarnas kläder och diskade deras allmoseskålar efter maten, och man liksom, det var en, vad heter service på svenska, en hjälpande kultur. Så jag har liksom hjälpt andra på ett väldigt handfast sätt väldigt mycket, väldigt länge, och jag tror att det gör det lite lättare för mig att ta ta emot hjälp. Jag har inte tyckt det var så svårt att ta emot hjälp som jag kanske trodde det skulle vara.
Du, vi står ju inför ett nytt år nu och det har inte börjat så jättebra kanske, om man ska vara helt ärlig, det här med som händer i USA och allt vad det nu är. Och jag tror att många tänkte nu att nu är 2020 över och nu är det hoppfullt med ett nytt år och så börjar det så här deppigt ändå. Vad tänker du om 2021 och vad tror du är mänsklighetens största problem just nu?
Oh, Jesus. Jag skyggar alltid lite för de stora frågorna, för jag tycker inte jag har så mycket särkompetens liksom över den globala arenan. Ja du. Alltså när man läser, du vet, typ om vaccin och corona framöver och sånt, så är det ju inte mycket som säger snart är det över. Senast vid frukostbordet idag så läste jag liksom en ganska lång artikel i tidningen. Så här, typ, det är först i höst vi får reda på om vaccinet har haft en varaktigt god effekt och sådär, va. I höst, det känns ju jättelångt bort. Så tålamod tycks ju fort lidande, det tycks ju fortfarande vara någonting som vi behöver ha helt enkelt, därför att hur mycket vi än vill så kommer inte det här ändra sig radikalt fort. Jag är ju liksom inte dummare än att jag också lägger märke till polariseringen. Den blev ju väldigt tydlig i Amerika den 6 januari, men det är ju inte ett unikt amerikanskt fenomen, även om det är mer spektakulärt, där vi har det ju i Sverige också. Vad gör man med det? Det har jag inte svaret på, men det känns som ett av ämnena liksom som vi behöver förhålla oss till. Att vi behöver anstränga oss, ta en sån enkel sak som vaccination. Jag gick ut nyligen på Facebook och sa, är det någon som kan hjälpa mig att få vaccinera mig? Ju fortare ju bättre, så vinka liksom. Och jag skrev ganska nogsamt att jag vill inte ha några synpunkter på vad du tycker om vaccination här. Det är ett sånt här ämne som polariserar folk så hårt. Och faktiskt på bägge sidor så är en del ganska oresonliga, oförlåtande. Liksom, när blev det omöjligt att tycka olika och ändå prata vänligt med varandra?
Nej men det är någonting med det där när folk tycker olika. Och det känns som att, alltså, den inriktning vi tar just nu i mänskligheten, att det liksom som att olika åsikter, det blir ännu svårare att komma överens, att kommunicera, att mötas på halva vägen, att lyssna på varann. Jag vet inte om det alltid har varit så, men det...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Känns som att det bara blir hårdare och hårdare och hårdare hela tiden,
ja,
nu.
Jag menar, när jag var ung så tog vi del av samma information lite mera, du vet. Man tittade på samma nyhetsprogram och läste ungefär samma tidningar eller hade tillgång till samma nyhetsflöde i alla fall. Va? Men jag menar nu så... Jag tar till exempel de som ligger långt till höger och som stod för den här liksom... Kapitoliumattacken i Amerika, de konsumerar ju ett helt annat nyhetsflöde, så de bekräftas ju i sin världsbild och tycker de har väldigt mycket täckning för det, medan vi som inte ligger i den falangen undrar, hur kan de ens tro på alla de här dumheterna om satanistiska pedofiler som dominerar världen och våldtar barn på en pizzeria i Washington eller vad det nu är, va? Det blir sen nästan lite, det är så öppet mål och raljera kring det. Men den där, vad ska vi säga, förföriska känslan av att jag har rätt, väldigt farlig. väldigt farlig. Ett av många skäl till att boken som vi gjorde hette Jag kan ha fel liksom. Därför att när man har bestämt sig att jag har rätt så kan man göra saker som är djupt olyckliga.
Om vi ska prata lite om boken och om den framgång som ändå har kommit med den, får man säga, eftersom att den är den mest sålda, vad heter det, faktaboken eller vad sa du?
Ja, precis.
Mm, det är ju fantastiskt. Och grejen är att jag undrar lite hur du förhåller dig till den här populariteten som du har fått under hösten och vintern. Att det känns som att många ser på dig som någon slags som liksom definitionen av klokhet och vishet och att du säger så bra saker. Och det måste väl vara ganska konstigt att förhålla sig till en sån sak. Kan du uppleva att folk ser dig på ett sånt sätt och att du då får massa saker att leva upp till? Eller bryr du dig inte ens om det här? Eller hur tänker du kring det?
Bra fråga. Det finns många aspekter av det. Om jag skulle börja på ett lite konstigt ställe, så när man blev 10 år gammal som munk eller nunna i min buddhistiska tradition, så uppmuntrades man att börja undervisa så gott man kunde på sitt eget vis. Och uppmuntran var alltid att tala ur sin egen erfarenhet snarare än att, du vet, förbereda snygga reflektioner från skrifterna, förstår du mig? Mm. Att inte bli så där himla akademisk utan att tala direkt från sin egen upplevelse, för då är man mycket mer trovärdig och då talar man med naturlig auktoritet. Och det blir ju förstås ofta så att man talar om sina egna misslyckanden, liksom ofullkomligheter och misstag, för det är ofta ett roligt, underhållande och mänskligt sätt liksom att visa på mer och mindre kloka förhållningssätt till livet. Och det där kom naturligt för mig. Jag minns så där under mitt första år när jag skulle undervisa, jag var ofta väldigt nervös innan. Det kunde vara en helgretreat, du vet, och 30-40 pers kommer till klostret och ska liksom delta i meditation morgon till kväll. Och efter någon sån helg så satt jag med några nunnor och fikade och så sa jag, fan alltså, jag tycker det känns ganska naturligt för mig att vara personlig i det offentliga rummet. Och en nunna som kunde mycket om astrologi, liksom, hon garvade och sa, det är ju inte konstigt att du känner så. Du har 4 planeter i lejonets tecken. Du är fan född till att vara personlig i det offentliga rummet. Så att jag tror inte nödvändigtvis så mycket på astrologi. Men låt säga att jag känner att det kommer ganska naturligt för mig att just vara personlig i det offentliga rummet. Och jag är inte bekväm med att spela Allan eller låtsas vara någon jag inte är, för liksom, det blir så ansträngt och tillgjort och dessutom är det inte riktigt sant. Sådär. Så det är någonting jag har tränat på, det glömmer man lätt, men det tränades jag på som munk i många år. Och när jag då, som du säger nu, sedan turnén 18, 19, 20, sommarprogrammet 2020 och så boken under hösten 2020, har då kommit att göra mig liksom offentlig på en helt ny nivå. Jag är väldigt noga med att fortsätta vara ofullkomlig människa. Att börja tro på andras projiceringar av mig som någon slags, du vet, supervis liten Hallandsjorda liksom. Det vore väldigt olyckligt om jag tog det för att vara en sann bild. Och det är ju en av de sakerna som du själv vet, bara ett vanligt romantiskt förhållande. Den som står oss närmast får av någon anledning alltid se våra minst imponerande sidor. Så att det tycker jag är en av fördelarna med att leva i ett förhållande. Jag blir dagligen påmind om hur ofullkomlig jag är och hur jag överreagerar på småsaker, hur jag misstolkar, hur självupptagen jag kan vara och hej och hå sådär, va? Sen tror jag väl också att det är bland annat just för att jag är väldigt noga med att fortsätta vara autentisk, uppriktig och ofullkomlig som jag får så mycket uppmärksamhet liksom. Jag upplevs som trovärdig och folk tycker sig kunna känna igen sig i mig, och det gör de ju för att jag har ganska lätt, det kommer ganska naturligt liksom att prata om det som är svårt för mig. I höstas när jag skulle formulera vad mitt yrkesliv handlar om så kom jag fram till ungefär att jag får i princip betalt för att vara mig själv. Det är ett lite cyniskt, du vet, och krasst sätt att säga det. Men jag gillade det för det är sant på en nivå. Och det gör det ganska lätt. Och att sen då utsättas för de här enormt positiva projektionerna som kommer nu, det var ju någonting jag fick träning i som munk. Du vet, tänk att du kommer sökande, ofta lite utmanad i livet, till en helgretreat någonstans. Så sitter där en munk eller nunna längst fram. De är klädda som buddan. De har stora buddha-statyer bredvid sig. Det är levande ljus, det är rökelse. Det är lite högtidligt allting. Du får enormt positiva projektioner på det. Och det var ju väldigt viktigt att man snabbt lärde sig att inte ta in dem som någon slags ego-boost. Liksom. Det här handlar inte om mig. Det handlar om människorna, de respekterar det jag står för. Det är viktigt för dem och jag lyckas lägga orden tillräckligt rätt för att liksom vara en värdig representant. Så jag lärde mig därigenom ganska mycket om projektionens natur, såklart. Då. Och sen vet jag ju också att är du en offentlig person tillräckligt länge så förr eller senare, det som lyfts upp för mycket för länge, det kommer att falla liksom. Så att jag tänker vara väldigt noga med att dels inte svälja de positiva projektionerna. Vad som är fint med det är att jag kan, det är något jag bara liksom börjat ta in senaste månaderna med på allvar. Jag får ju egentligen dagligen ett eller flera mejl där folk då väljer att berätta lite vad jag har betytt i deras liv. Och det är ju fantastiskt liksom. Wow, jag skulle bara kunna samla de mejlen och göra en bok till mig själv om det. Och liksom, om jag någon gång skulle tveka om att mitt liv liksom gjorde skillnad så kan jag bara läsa det. Och det är ju, det är så stort. Det är så stort att bara få ha fått spela en roll i folks liv. Och det kan se ganska olika ut. Vanliga ord som folk nämner när de ska beskriva rollen jag har spelat så är att det ger hopp. Jag förstår inte riktigt hur det funkar eller varför jag gör det, men jag har svårt att tänka mig någon finare återkoppling liksom. Du har gett mig hopp om mitt liv. Du har gett mig tillit till mig själv. Allt mera nu så börjar folk prata om verktyg. Jag har själv aldrig varit en speciellt så där teknisk person som vill ha långa rader med livsråd liksom, men fantastiskt om de tycker att det jag har bidrag med har gett dem verktyg liksom i sitt eget liv. Ganska vanlig också. Du vet det här, jag har gått i perioder i svensk kultur, men periodvis så har det varit en del av det offentliga samtalet vad svårt vi har att tycka om varandra. Eller förlåt mig, tycka om oss själva. Och 7 år i Thailand, en av sakerna jag lade märke till där, det var att det tycktes inte finnas den här starka inre kritiska rösten. Var ingenting som var speciellt märkbart i thailändsk kultur. Folk verkade gilla sig själva ganska mycket. De var bekväma i sitt eget skinn. De antog att de var välkomna i de sammanhangen de klev in i. Och jag har jobbat en hel del med det, för jag har haft en ganska stark inre kritisk röst hela mitt liv. Och tydligen så har det arbetet och det jag har haft att säga om det fått många att känna det lite lättare att vara sig själva, hittat liksom mer konstruktiva sätt att förhålla sig till sin egen inre kritiker, som det kallas ibland. Underbart, wow, vad kul. Jag ska inte säga att jag jobbar mycket, men det är en väldigt aktiv process att förhålla mig till bilden av mig som skapas där ute. För det mesta, som du säger, är den orimligt positiv liksom. Som om jag inte hade några personliga problem och utmaningar, som om jag inte kunde vara småsint och otålig och skygglappad och fördomsfull och whatever liksom. Och det hålet eller det misstaget faller jag sällan i, för jag är så akut medveten om alla mina obalanser.
Men om man skulle specificera lite grann, när de här dåliga egenskaperna då kommer fram, när blir du till exempel arg? När blir du förbannad?
Jag kan vara ganska lättstött. Du vet, om vi ska prata astrologitermer, så lejonhannen är ganska nöjd och glad med sin flock. Men ifrågasätter honom inte, sårar inte hans stolthet eller fåfänga. Jag kan bli stött och så här, typ bli avbruten för ofta, inte få prata till punkt. Om den andra människan låter avfärdande eller förlöjligande eller förminskande när jag har sagt något så där, va? Kan jag bli så här orimligt liksom sårad av. Orättvisa. Det ska vara rättvist. Det ska vara rättvist. Jag blir upprörd när det är rättvist. Men det ser jag nästan inte ens som ett tillkortakommande. Jag tycker den är en ganska fin sida. Jag kunde liksom ta en fight för någon som inte blev schysst behandlad när jag var yngre och gick i skolan och sådär. Jag kan bli upprörd över dumhet. Det är inte så smickrande liksom. Jag kan se det i mig själv. Jag kan själv bli nästan föraktfull eller vad ska vi säga? Ja, föraktfull. När någon uppvisar vad jag tycker är dumhet liksom, det, ja, men nu får du skärpa dig liksom. Alltså när nästan lite intellektuellt översitteri. Och det är säkert, ofta är ju de där grejerna när vi går igång. Jag tror Carl Gustav Jung, du vet den här, en av dem som tog över efter Freud. Jag läste en sånt där litet visdomsord av honom för några veckor sedan på Facebook, och där stod det ungefär att det vi inte har mött i oss själva, det kommer vi att möta omkring oss, är du med mig? Så min känsla av att kanske vara lite dum och inte riktigt fatta ibland är jag obekväm med, och därför när någon annan är lite dum och inte riktigt fattar så projicerar jag ut liksom den obekvämligheten. Kom igen nu, skärp dig, det fattar du väl, nu är du dum i huvudet sådär.
När blir du glad då?
Puh. Jag märker att lek har en enormt viktig betydelse för mig. Det är som att allt som är lekfullt, det lyfter min själ. Så att jag riggade typ en improvisationskurs för mig och 13 kompisar. Vi hyrde en lärare och träffades varje onsdag i en kurslokal. Och vi var liksom allihopa nervösa, och deltagarna i parallellkursen i rummet intill var liksom 22 år i snitt och vi var typ 50 år i snitt. Och alla var lite nervösa när vi började, och sen när vi kom igång och kände oss lite tryggare och upptäckte att ingen är elak och folk skrattar inte åt dig, de skrattar med dig. Så var det så här, fy fan vad kul det är att få hitta på med en annan människa. Och den här grundprincipen, du vet, att du måste alltid bejaka den andras infall. Så på hemmaplan, vi fick en katt i somras, vår karantänkatt. Och den ger ju liksom upphov till en himla massa skratt. Så du vet, allt det här, jag kan sitta och hitta på sånger som jag sjunger för katten. Jag pratar med katten som om den förstod. Vi leker mycket kring katten. Det är samma sak det här, va? Vännerna som du kan liksom rollspela med. Jag hade då och då så kommer vänner hem och bor hos oss för att ge Elisabeth lite avlastning. Och speciellt två vänner, Göran och Annette, som har gjort det mycket. Och nyligen var de hemma hos oss och gjorde det. Och Göran kände mig sedan jag var 12 år gammal. Och då kan vi liksom leka ibland på politiskt okorrekta sätt. Liksom där vi säger, det här hade, du vet, en ung människa inte godkänt, men vi vet vad det betyder. Och då kan vi liksom, ja, leka verbalt på olika sätt.
Nemo möter en vän görs denna vecka i samarbete med BookBeat. Och ja, ni som har följt mig genom åren vet ju att jag väldigt sällan gör reklam. Jag gör helt enkelt bara grejer om det verkligen känns bra i magen. Så där på riktigt liksom. Om jag kan stå för det jag säger på ett ärligt och genuint sätt. Och så kändes det faktiskt när BookBeat kom in i bilden. BookBeat är som bekant en av Sveriges största ljudbokstjänster med över 200 000 ljud- och e-böcker. Och är inte denna sponsor helt perfekt en vecka som denna, när jag har Björn Nattiko Lindeblad i podden? BookBeat kostar från 99 kronor i månaden, men här kommer min lilla present till er in i bilden. Med koden NEMO så får ni prova BookBeat en månad helt gratis. Ja, ni hör ju själva, det här är nästan för bra för att vara sant. Så gå in och lyssna på Björns fantastiska bok Jag kan ha fel. Eller så kan ni lyssna på min självbiografi som heter Ingen, som jag släppte under hösten 2018. Och ja, den läste jag in helt själv för er som undrar. Så, nu har ni fått två härliga lyssningsförslag från mig. Så jag tycker ni borde gå in på BookBeat på en gång. Och den här koden, den gäller endast alla nya BookBeat-användare. Så gå in på bookbeat.se och kom igång direkt. Tack till BookBeat!
Vi spelar Hint, vet du vad Hint är?
Nej.
Sådana här sällskapsspel med charader och rita och sånt.
Ja, just det.
Och någon gång så fick Göran i uppgift att rita olika seriefigurer. Och hans teckning av Kalanka är nog det absolut sämsta världen någonsin har skådat. Det är en helt ny nivå av att inte kunna teckna. Så jättekul liksom, lekar. Jag blir glad. Jag hade ett fint ögonblick en gång. Jag hade min bästa munkompis som jag fortfarande snackar med varannan vecka sedan många år över FaceTime. En gång så gick vi till hans hydda i England. Efter 7 år i Thailand så flyttade jag till England. Och sen när vi tog av oss sandalerna och skulle gå upp och göra kaffe i hans hydda så vände han sig mot mig. Så han, vet du vad som är grejen med dig, Natthiko? Nej, sa jag. Jag lyssnar ju intensivt sådär. Vad ska han säga nu? Så sa han, you basically like people. Okej, gör inte alla det? Nej, det gör de inte, sa han.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Och det var liksom en sån här fin positiv spegling som jag kunde ta in, för den kom från någon som jag har en lång relation med och ser upp väldigt mycket till. Och det märker jag liksom även samtalet med dig nu. Jag vaknar till liv här, du vet, möten med andra människor som känns lekfulla, öppna, stimulerande. Det ger mig glädje. Jag tror inte heller att jag kanske alltid fick alla möjligheter att lägga ut texten om min värld på det sättet jag ville när jag var liten. Och nu har jag gjort det till mitt jobb för att läka mitt själsliga sår ungefär. Så att mitt jobb har blivit lite att lägga ut texten om min värld. Så jag mår ju bra av det.
Berätta mer om det här själsliga såret.
Det är svårt att veta. Jag tror kanske inte alltid att min pappa hade det mest konstruktiva förhållningssättet till, du vet, vad jag upplevde då när jag vill dela min värld så där, va. Det kan också ha att göra med att jag upplevde pappa som en ganska så där rakt upp och ner person. Hans känsloliv tycktes ganska okomplicerat. Han tycktes ganska rationell i sitt sätt att vara i världen, medans han nog upplevde mig som väldigt känslosam. Att jag liksom kände saker och jag reagerade starkare känslomässigt. Och kanske att han liksom ibland signalerade att han inte riktigt förstod sig på mig. Så jag märker när jag ser tillbaka på mina vänner jag haft omkring mig, mina nära vänner. I stort sett alla mina nära vänner har varit människor som är duktiga på att lyssna. Och vårt umgänge har ofta gått väldigt mycket ut på att tala med varandra. Och det är något som jag både har behövt och tyckt om, tror jag. Så det är någonting bara i den andra, liksom, att vara med en annan människa där jag får känna att jag är välkommen som jag är här. Jag kan säga vad jag vill, känna vad jag vill. Att det är liksom högt i tak och ingen censur och allting välkomnas högt och lågt. Och jag har gjort vad jag har kunnat för att bli en sån människa för andra också. Det får jag höra ibland att jag, det har jag liksom lyckats bra med. Så har det nog varit.
Men det här namnet,
vet du vad jag tänker på, Nemo? tänk på att du behöver inte bara vara journalist.
Nej.
Dina bidrag till samtalet liksom hjälper samtalet också, är du med mig?
Ja, jag vet.
Så håll inte igen från att liksom, du vet, du kan reflektera kring vad jag säger och hur det funkar för dig.
Ja. Jag vet, men det kom så naturligt förra gången liksom, för då var jag inne i en sån, nu blir det mer så här, jag vet, nu försöker jag bara ha frågor. Det är svårt. Jag tycker det är svårare än det här nu.
Ja, det har blivit mera jag pratar och mindre vi som har en dialog. Jag har väl inte poddat på så länge så jag har så mycket att säga.
Du får gärna prata. Jag tror ju, alltså så här, om jag ska vara helt ärlig, så tror jag att mina lyssnare är mer nyfiken på dig än på mig, ärligt talat. De har ju hört mina jävla stories så många gånger.
Men jag är ju mer nyfiken på dig än på mig.
Ja, men fråga något då.
Vad är dina tillfällen när du märker att du går igång liksom, ilska eller rädsla?
Ja, men det är väl när jag är, när jag står handfallen inför mina egna karaktärsdefekter och när jag märker hur min röriga uppväxt har präglat mig och hur det har format mig, och när jag liksom inte kan bromsa på något sätt. Då kan jag bli arg på mina föräldrar, jag kan känna att det är orättvist, och jag kan bli så jävla trött på alla som säger att, ja, men det här klassiska uttrycket, dina föräldrar gjorde nog så gott de kunde utifrån sina förutsättningar. Och det gjorde de säkert, det tvivlar jag inte på, men ett sånt uttryck, det hjälper ju inte mig idag. Man blir ändå liksom, man kan ändå bli jävligt ledsen och matt på det, och det är ganska färskt i minnet tack vare min separation och sådär.
Jag fattar. Ja, det är konstigt, det där snusförnuftiga analytiska reflektioner har väldigt låg verkningsgrad liksom, när man är inne i sitt mörker.
Och jag har ju alltid varit så jävla känslostyrd också. Det känns som att när jag känner någonting och när jag hamnar i sådana känslomässiga affekt, så bara bubblar det över. Jag kan liksom inte kontrollera mig. Det måste liksom ut på något sätt. Och det är ganska, det kan vara, den maktlösheten är ganska jobbig.
Ja, det kan jag känna igen, verkligen. Det är sådär, jag vet att jag är typ känslomässigt berusad nu. Mm. Jag vet att jag inte är i balans, och jag vet att allt som kommer ur min mun är sagt i affekt och inte är liksom rättvist eller sansat. Och ändå så kommer det ut sådär.
Mm. Och det blir som att man sitter där med telefonen i handen och har skrivit ett långt dumt sms i affekt, och man vet så här, det här borde jag inte skicka för det här är inte genomtänkt. Men så ändå så skickar man det liksom. Mycket sånt i mitt liv, kan jag säga.
Det talas ju om så här alkoholås på mobiler. Det borde finnas något affektlås också. Så.
Alkohol är ju inget problem för mig sedan ganska många år tillbaka. Men det här med känslomässig affekt är ett problem fortfarande, tyvärr.
Ja visst, det är en annan sorts berusning.
Ja, så det är väl det som gör att det går igång mycket. Sen så går jag igång mycket på, alltså går igång i ett negativ mening då. Men på det här med, ja, men sorg, alltså jag känner mig ganska mycket, jag går igenom en period av mycket otillräcklighetskänslor som pappa, och som att jag inte fick det att hålla med min familj och sådär, och sådana mycket känslor som jag kan gräva ner mig i.
Skilde sig dina föräldrar?
Eftersom att jag kommer från
Är du en sån som bestämde dig för att jag tänker aldrig att mina barn ska utsättas för skilsmässa?
Nej, men jag hade ju såklart en vision om att mina barn skulle få det livet som jag inte har fått. Det var ju verkligen ett mål för mig. Och delvis har jag gett dem det, eftersom att jag ger dem en nykter och drogfri uppväxt. Jag fick ju leva i ett missbrukarhem, och mina barn kommer ju aldrig behöva se sina föräldrar dricka liksom, och det är fantastiskt. Men att vi separerar är ju ett misslyckande för mig såklart.
Det blir det. Såklart.
Och det är lätt som fan för mig att slå på mig själv. För jag har inte så mycket grundtrygghet i mig. Så jag går väldigt lätt in i sådana här känslor av, ja, men uselhet liksom. Ja. Tyvärr. Och det hänger liksom ihop med det här då. Och då blir jag också arg på mina föräldrar för att de inte gav mig en starkare självkänsla. Att de inte gav mig den kärleken jag behövde som barn. Då hade jag kunnat bli tryggare som vuxen. Och du vet, allt hänger ihop liksom.
Ja, visst.
Har du haft en trygg självkänsla genom åren?
Det är ett väldigt stort ord. Jag kan säga, på många plan så växte jag upp väldigt tryggt. Det var ju aldrig, jag växte dels upp materiellt trygg, att det saknades aldrig något. Så jag har liksom aldrig haft en känsla av att det var knapert sådär, va, utan allt vi behövde det fick vi. Mina föräldrar gav mig aldrig känslan av att tänk om de skiljer sig en dag. Jag har inte tänkt så en nanosekund liksom. Och det är ju enormt trygghetsskapande om de känns som ett liksom förutsägbart team som kommer hålla ihop, absolut. Sen tror jag upplevdes att ha bättre självkänsla än jag faktiskt hade. Så när man hör, du vet, så där man pratar med folk som kände en när man var ung och får höra hur de tyckte att man var, så tycker jag det låter som att jag verkade ha bättre självkänsla än jag hade. Jag var väl så många unga ängsliga att få vara med. Jag hade inte så gott självförtroende för tjejer. Hela högstadiet var en romantisk öken där jag bara längtade löjligt mycket efter en tjej och såg igen och igen hur puckokillarna fick alla snygga tjejerna. Och jag fattade inte hur kunde det vara så liksom. Alla de här tjejerna som jag beundrar så mycket, hur kan de välja de här asen till killar? Så att det vände liksom på gymnasiet, så blev det helt annorlunda. För jag valde liksom en skola med, vad ska vi säga, typ folk som var mer lika mig kanske. Och dessutom var det 2/3 tjejer på skolan, och det hjälpte ju också förstås. Och där träffade jag någon väldigt snabbt liksom. Och sen så liksom var jag väldigt nöjd och glad med mitt romantiska liv i många år. Men jag tycker, alltså egentligen tycker jag det är ganska svårt att jämföra mig med andra. För jag kan ju inte riktigt veta hur det är inuti andra. Och jag tror de flesta av oss utvecklar en personlighet som kompenserar för våra självupplevda tillkortakommanden. Så jag tror jag har utvecklat en väldigt sådär socialt trygg personlighet som verkar väldigt bekväm i alla möjliga sammanhang. Och på ett plan så är det sant. I allmänhet så känner jag mig välkommen och trygg. Om du däremot börjar tala med mig om typ mina dåliga och goda sidor, så är jag nog som de flesta att jag har lättare för att rada upp mina tillkortakommanden än mina styrkor.
Men jag tror också det som du nämner där, att man försöker kompensera för sina dåliga sidor genom att verkligen ösa på med dem bra. För jag har märkt att jag gör samma sak. Jag blir så här, jag vill verkligen försöka prata mycket, för att det kan jag liksom. Jag kan vara charmig också och liksom bli vän med människor och så här, för att jag vet att jag har så mycket andra sämre sidor som jag gärna vill försöka dölja så mycket jag kan. Men det är svårt alltså.
Och jag tror även inom de områdena där man upplever sig själv som att man faller till korta, även där kanske man utvecklar en personlighet som kompenserar för det, så att det inte ska synas lika mycket liksom inom ens bristområden. Som jag är till exempel, jag är ganska, ska man säga, eldig personlighet, och det har både goda och dåliga sidor. Jag kan bli entusiastisk, jag kan bli kärleksfull liksom, jag kan vara energisk, i alla fall tidigare innan sjukdomen. Och den negativa sidan av eld, och det kan ju liksom vara ilska, vrede istället, otålighet, rastlöshet. När jag var eremit i ett år, mitt 6:e år som munk, första månaderna fick jag ju bara deala med min egna rastlöshet liksom. Här finns ingenting att göra.
Berätta, vad eremit är för något? Vad är eremit?
Det är bara ett ord som man kan använda för att försöka förmedla en situation. Men de första 5 åren som munk då, eller nunna i min tradition, då är man lärling, lever med mentorer, lärare i sitt gäng liksom. Och efter 5 år så anses man vara fullvuxen som munk eller nunna, skogsmunk, skogsnunna. Och då gör man vad man vill i princip. Och jag hade ju läst många av de stora mästarnas biografier, och det tycktes som att, du vet, man ska vara ute i djungeln ensam, höra tigarnas rytanden på natten, sitta igenom sin egen dödsrädsla med benen i kors, släppa taget om till och med den liksom, den största av mänskliga rädslor. Så jag fick den möjligheten. Min lärare hade själv levt ensam i en djungel i en annan del av Thailand i ett år, och den här lilla sunkiga bambuhyddan stod kvar, och människorna i dalen tyckte att klart vi ska ha Natthiko, som jag hette, ett år. Så jag kom dit och flyttade in, och Ja, tänk dig en liten hydda, knappt ståhöjd, 6 kvadratmeter kanske på sin höjd. Stå på små pålar för att hålla råttor och ormar borta. Och i princip en punkt på schemat varje dag. Gå ner i byn och gå allmoserunda för att liksom ha någonting att äta. Och ingen egentlig underhållning överhuvudtaget. Liksom i mitt kloster där jag bodde innan så hade vi i alla fall ett bibliotek och du vet en massa människor runt omkring mig och arbetspass vissa delar av dagen, morgonkvällsmeditation. Man hängde, man snackade, hade vänner att hänga med. Och jag kommer ihåg det just att de första månaderna så var det så här, åh jisses, det kröp i kroppen på mig. Det händer ingenting. Jag har ingenting att läsa utan några dammiga gamla buddhistiska böcker. Och det var ganska skönt, det liksom tog några månader, men så småningom så var det som att den rastlösheten liksom försvagades väldigt mycket. Och jag kunde liksom mycket lättare bara ta det en sak i taget, en stund i taget, ett steg, ett andetag i taget. Det var väldigt viktigt, ett viktigt år för mig. Och sista halvan av det året, försöka checka med mig själv om det är sant. Jo, jag skulle säga, det är svårt att jämföra olika tider i ens liv, men det var kanske det lyckligaste året i mitt liv, liksom sista halvåret.
Mm. Du, var kom ditt namn ifrån? Alltså Nattiko, hur bestäms ett sånt namn?
Jo, det är ganska excentriskt. När du ska bli munk eller nunna så går dina lärare till en stor tjock thailändsk bok och så först tittar de på ditt födelsedatum och så ser de, okej, han föddes på en onsdag. Och så går de till en annan del av boken och där finns alla namnen man kan få om man är född på en onsdag. Och så hittar de ett som de tycker passar. Ibland är det en kvalitet som du redan har väl utvecklad. Ibland är det någonting som du verkligen behöver utveckla. Vi hade en australiensisk munk som nog hade spenderat väldigt mycket tid med Mariana i blodomloppet framför tvn innan han blev munk. Och han hade ett väldigt, väldigt ovårdat språk. Så det är klart att hans munknamn blev den vältalige. Så det var uppenbarligen ett namn där han uppmuntrades. Och jag vet inte varför jag föreslogs det här namnet, men mina lärare tyckte att ja, vi har hittat detta här Nattiko. Det betyder den som växer i visdom. Och det tyckte jag ju lät jättefint. Det var ju typ det jag blev buddhistmunk för. Så att när jag sen kom hem efter 17 år så tyckte pappa så där lite att nu kan du ju lägga ner Nattiko liksom. Det hörde ju till munklivet. Nej, nej, nej. Nattiko ska vara med hela mitt liv. Så liksom mailadressen och hemsidan och sådär har fått det namnet. Det är nästan så har blivit lite sådär artistnamn. Att i de sammanhangen där jag får möjlighet att dela med mig av det jag lärde mig som munk så vill jag gärna att ordet Nattiko ska få vara med i mitt namn, du vet, för att det var det jag hette när jag lärde mig det.
Men du, vad tycker dina gamla munkkompisar om att du ändå på något sätt kapitaliserar lite grann på munkvärlden?
Du, det är svårt att överskatta hur svårt det är att gå tillbaka. Jag känner ju mycket fler ex-munkar och ex-nunnor idag än jag känner munkar och nunnor. Det är ingenting som man gör hela livet. I den kristna traditionen så förväntas man ju vara munk eller nunna hela tiden. Det är liksom ett livstidslöfte man tar. Inom buddhismen, i alla fall i Thailand, är det inte alls så. Utan det är någonting man gör så länge man vill. Så det är normalt och inte skambelagt att sluta. Och jag fortsatte ju längre än, vad vet jag, 90% av alla. Så jag var ju munk länge. Och jag skulle säga att de flesta av oss, när vi kommer tillbaks på något sätt, så blir det vi lärde oss som munk eller nunna en del av vårt arbetsliv. Så många är meditationslärare på olika sätt. Det har ju varit en av rollerna jag har haft också. Så jag tror egentligen folk är mest glada över att man lyckas, du vet, hitta ett liv. Att man kan bli en del av samhället och att folk är glada över att sakerna som de delar med mig och som vi värdesätter, att de får liksom nå ut till en bredare publik. Så att en del munkkompisar skojar ju med mig om hur offentlig jag har blivit. De hör det liksom på, vad heter det, The Grapevine, liksom djungeltrumman på olika sätt. Några nunnor har Facebook, men i princip.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Typ, det är inga munkar jag känner som har Facebook sådär. Sen kan det gå fel. Jag hade ett, det finns en tidning för hemlösa i Göteborg som heter...
Är någon slags Faktum, situation
ja, fast i... Situation, Faktum ja, heter den i Göteborg. Mm. Och de gjorde en intervju där de ville ha en omslagsbild och... De hade bett att jag skulle ha munkkåpa på mig då. Och herrtidningen King hade gjort samma förfrågan 5 år tidigare. Och då så sa jag aldrig i livet liksom att jag gör en sån publikfrieri för en herrtidning liksom. Men när då en gatutidning frågar om samma sak där det sker för ett gott syfte, då kände jag, men den tar vi, den kör vi på. Det kände, du vet, jag tjänar inga pengar på det. Det är liksom för en god sak. Jag var ju liksom, jag är ganska förtjust i det anglosaxiska. Jag var ju munk i England trots allt i 7 år. Och det finns en brittisk tradition att tramsa för välgörenhet. Liksom. Man bjuder lite på sig själv. Mm. Så att Faktums chefredaktör, hon åkte iväg till ett textilföretag och köpte en gardinstuvbit som vi snodde in med. Och sen togs det bilder. Jag tyckte de blev fina. Jag vet, det var roligt liksom. Sen kom det här ut och jag la ut något på Facebook och det nådde srilankesiska buddhister i England som blev djupt upprörda och gick till liksom seniorrådet av seniormunkar och seniornunnor. Och de var snälla nog att inte berätta det här för mig, mina munk- och nunnekompisar, för de förstod att det skulle vara jobbigt att höra. Men typ 1 år senare så var jag på semester med min bästa munkkompis, Adrian Suchito. Och då berättade han om det. Och då frågade jag så här, men vad tyckte munkarna och nunnorna om det här när de fick se bilden på mig med hår och munkkåpa? Och då sa han, de flesta av oss ryckte mest på axlarna och sa, ja men ni vet, Nattiko, han är ju lite sån. Så det var liksom, du vet, det var inte munkarna och nunnorna som blev upprörda, utan det var folk som kom från en traditionell buddhistisk kultur, i det här fallet srilankeser, som då kanske har en starkare känsla kring, du vet, respekt och nästan helighet, du vet. Så att de tog sina klagomål till seniorrådet av munkar och nunnor, och sen hände det inte så mycket mer. Så okej, vad ska vi göra åt det? Vi kan höra av oss till honom och säga att ni tyckte det här var en dålig idé, och det var väl det de gjorde något år senare. Men ska vi säga, jag tycker inte att jag har kapitaliserat på kunskaperna, för att jag har ägnat mig åt i huvudsak dela med mig gratis av dem. Så i över 100 timmar podd med Navid och Framgångspodden och Värvet och Kristin Kaspersen och dig, och i 400-500 timmar på Soundcloud och Spotify och alla andra sådana ljudfilsplattformar, finns allt det där gratis tillgängligt för vem som vill. Och sen finns det vissa tillfällen, som till exempel föredrag. Ja, men det finns ingen anledning att inte ta betalt för dem. Absolut, jag måste kunna leva också. Och jag har kunnat leva på det i över 10 år. Det är fantastiskt. Och boken, jag menar, det är ju så här, ingen av oss räknade med att tjäna några pengar på boken. Det var mer i takt med att jag blev mer uppmärksammad, framförallt efter sommarpratet, så blev det uppenbart att det finns en enorm längtan efter en bok som samlar mycket av det som jag genom mitt liv tycker är viktigt att påminna mig själv och andra om. Och sen kom boken i höstas och så blev den en försäljningssuccé. Det såg vi inte riktigt komma. Så att, vad ska vi säga, jag har egentligen inga som helst reservationer eller dåligt samvete kring det, utan nästan tvärtom. Du vet, någon gjorde en film om mig som en ung människa som heter Frida. Den ligger gratis på YouTube. Och när hon hörde av sig halvvägs genom inspelningen så sa hon: vad tycker du filmen ska heta?
Mm.
Och du vet, det tog 0,2 sekunder så bara hörde jag mig själv säga: vem kunde ha trott? Ingen är mer förvånad än jag över att jag har fått nå ut så mycket till så många med mina tankar om livet. Det är alldeles fantastiskt. Jag har kunnat leva på det. Och genom turnén och boken så har det blivit så bra att jag kan liksom coola jag vippen. Snart framöver så kan jag lämna ett väldigt sådär en schysst ekonomisk situation bakom mig till min fru. Och det är förvånansvärt viktigt för mig. Jag är väldigt glad och stolt att det har blivit så till slut att tar det slut snart så kommer Elisabeth att vara ekonomiskt trygg.
Mm. Men hur tänker man om framtiden och planer och sånt när man inte vet hur länge man ska leva?
Ja, det gäller ju alla.
Ja, jo, jag förstår det såklart.
Du vet, hur känns det att du snart ska dö? Jo tack, hur känns det själv liksom?
Nej, ja, såklart. Ja, det kanske var en dum fråga, jag vet inte.
Men... Nej, men det var inte alls dum, det var högst mänsklig. Jag ville liksom bara understryka det att just nu fokuseras väldigt mycket intresse kring döden på mig. För att min situation är som den är. Och då blir jag någon slags katalysator för tankar om döden. Och jag visst samtidigt, det är sant att enligt all vetenskap så ser det ut som att jag har mycket mindre tid kvar än mina jämnåriga. Men folk dör ju helt överraskade hela tiden.
Men jag tror så här, jag tror, om jag får uttrycka vad jag tror kring det här, att jag tror att just döden är en fråga som är så jävla svår att prata om för så många av oss, och det här med livets ändlighet är någonting som vi många undviker. Och du har ju pratat så öppet om det, och du har en sjukdom som kommer göra att du lever kortare än oss, och då blir det så att då vill man fråga dig om det för att vi andra inte vågar prata om det liksom. Fattar du vad jag menar?
Ja, absolut. Jag blir någon slags ställföreträdande röst kring just det ämnet.
Och jag pratar
gärna om det för att du vet, buddhismen, precis som alla andliga traditioner jag tycker är värda att respektera, de betonar att hallå, det är viktigt att komma ihåg att vi inte lever för evigt. Det berikar livet att komma ihåg att det en dag tar slut. Jag menar, jag var i en intervju i höstas med Tilde de Paula på TV4, då satt jag här hemma i det här rummet också. Och det är rätt sällan som jag tycker att jag säger något riktigt originellt. Jag känner liksom hela tiden att jag bara vidareförmedlar sånt som jag har hört av klokare människor än mig själv. Men den här liknelsen liksom bubblade upp när jag pratade med Tilde. Och jag tror att jag kom på den själv faktiskt, men jag kan ha fel. Och där liksom gav jag liknelsen att det är lite som att vi är på en tågstation allihopa. Alla vet att alla väntar på ett tåg som kommer ta dem därifrån. Ingen vet när ens eget tåg kommer. Ingen vet när någon annans tåg kommer. Och ingen vet vart någons tåg går. Inte konstigt att det är lite förvirrande att vara människa. Men om vi istället för att vända oss bort från den insikten vänder oss till den. Hallå, det här är grundbetingelsen för ett mänskligt liv. Det kommer ta slut. Du kommer behöva ta farväl av alla du tycker om. Förr eller senare, och ingen vet när den stunden kommer. Tar man in det helt och hållet, låter man den insikten gå från huvudet ner till resten av oss, så gör det att vi värdesätter de vi har lite mer. Vi tar dem inte för givna. Vi värdesätter dagen vi har, ögonblicket vi har. Vi blir bättre på att uppskatta de små tingen i livet. Och ju äldre jag blir, ju mer tycker jag egentligen bara livet består av små ting. Kan man inte uppskatta de små tingen liksom, så är det väldigt svårt att uppskatta någonting i livet. Så för mig så har, det var ju en daglig påminnelse i munklivet. Vi sjöng liksom små standardfraser nästan dagligen. Och en av reflektionerna som var det liksom just att det här livet är flyktigt, det är förgängligt. En dag så tar det slut. Och sen har vi människor olika hyss för oss för att mjuka upp den ganska karga sanningen Ja, men det tar inte riktigt slut. Alla som jag tycker om som har dött, de väntar på andra sidan med öppna armar. Eller det kommer inte hända förrän om länge, länge, länge. Det är lång tid kvar till dess. Eller jag kommer vara så mjuk i huvudet och förvirrad och gammal när det händer så jag kommer knappt lägga märke till det. Så du vet, vi har olika sätt att mjuka upp den här ganska stränga sanningen. Och jag och många med mig har liksom upptäckt att ja, man kan också vända på det. Att faktiskt låta döden få vara med hela tiden. Jag kan liksom sitta, jag är ju väldigt fåtöljbunden nu eftersom jag inte kan gå, stå, knappt ligga liksom utan min maskin. Så jag sitter i en fåtölj typ hela dagen. Och jag kan liksom bara sitta och leka liksom många dagar. Så aha, om jag vore död, vad skulle inte finnas då? Vad som finns när man är död, det kan ingen veta och det finns tusen teorier om det. Men vad som inte finns längre, det är de här synintrycken. Det jag ser utanför fönstret, det jag ser i rummet. Människorna jag har omkring mig, katten jag har omkring mig. Känslan av en kropp som sitter och andas ut och in. En kropp som väger mot fåtöljen den sitter i. Ljuden som eventuellt finns, som liksom kommer och går. Lukter, smaker, känselintryck av olika slag. Då blir det liksom att det blir mycket tillgängligare att uppleva livets små vardagsmirakel. Du vet, här sitter du och jag och pratar. Det är ju rätt mäktigt egentligen. Vi har aldrig träffats fysiskt. Vi befinner oss 500 kilometer ifrån varandra. Vi ser varandra i ögonen och har ett innerligt samtal. Jag menar, hur fett är inte det som man yngre skulle säga?
Buddhistmunken sa just ordet fett.
Sjukt fett, jag kan gå så långt som det här. Sjukt fett.
Ja, ja, du hör ju.
Det är så men värt du,
ja, verkligen. Det är fett värt, brorsan. Du, en annan fråga som jag har funderat på kring dig är ju det här med barn. Att du är, kan du känna en sorg över det, att du inte fick några barn?
Ja, på sätt och vis hade det också med döden att göra, för att om jag hade barn så hade det kanske känts annorlunda, förstår du mig? Det finns något väldigt starkt i oss som vill finnas där för våra barn, om allt är som det ska i alla fall.
Du menar att din acceptans inför döden är kanske enklare för att du inte känner att du måste lämna dina barn?
Ja,
eller?
Ja. Skulle jag säga. Ja. Alltså jag vet inte hur konstigt det här låter. Men jag tror att jag försov mig när Gud delade ut förmågan att ångra sig.
Vad menar
alltså,
du?
Jag har alltid varit lite främmande inför det här med att ångra sig. För jag har alltid känt så starkt att ja, men givet den jag var då och vad jag hade varit med om, så kunde jag inte ha handlat annorlunda. Jag har gjort en del riktigt dumma grejer, inte minst på fyllan i tonåren. Jag fick ofta någon slags death wish liksom. Jag har alltid varit någon som har sökt mig till fara och äventyr och spänning. Och ett par stycken av singelolyckorna jag hade på moppe i 15-årsåldern, jag lever med konsekvenserna av dem varje dag, för min nacke gör ont, min axel hoppar ur led liksom. Ångrar jag det? Ja, det är klart att det hade varit bättre om jag satt här idag och inte hade haft de här olyckorna och hade haft en kropp som var lite mindre sönder. Men vadå ångra liksom? Nej, jag står bara lite främmande för det. Jag tror inte, alltså hela idén att man kunde gå tillbaka och ändra det förgångna, den är mig främmande. Så att jag tog ju inte ett aktivt beslut att inte ha barn. Men genom att jag tog ett aktivt beslut att bli munk mellan 30 och 47 och sen träffade en kvinna som sa, jag har två barn, jag är jätteglad och stolt över mina barn, det blir inte fler. Så gjordes det beslutet åt mig. Jag har faderskänslor för mina bonusbarn. De har en pappa som är fin redan och de är vuxna och behöver inte en pappa till. Men jag är ändå omåttligt stolt över dem och imponerad av dem. Så det är en slags faderskänsla som bubblar upp däremellanåt. Och det kan vara nästan lite genant ibland, du vet. Det är nästan lite så här, oj, hur kan jag uttrycka det här utan att bli pinsam liksom. Så det är jättehärligt. Mm. Det finns förstås saker man får vara med om som förälder som jag inte har fått vara med om. Jag inbillar mig att den största kärleken i en människas liv är nog normalt sett kärleken till sina egna barn. Och det betyder inte att man går omkring och aktivt älskar dem ögonblick för ögonblick kanske, men åtminstone finns det passager i ens liv när man bara överväldigas av en kärlek som är så stor, tänker jag mig. Och det har jag inte fått vara med om. Så där har jag ju missat en väldigt grundläggande och storslagen mänsklig erfarenhet. Det finns tillfällen när Elisabeth, min fru, säger till mig att det här fattar inte du riktigt, för du är inte förälder. Och då får jag ju liksom bara nicka och säga, det har du säkert rätt i liksom. Så precis som alla människor så har jag inte varit med om allt man kan vara med om i den här cirkusen vi kallar ett människoliv. Och det är en sån stor grej att bli förälder, så att visst, jag saknade inte, jag ångrade inte, men jag inser ju att det finns bitar i mänsklig psykologisk utveckling som jag inte har fått, för att jag inte har liksom varit med om att se egna barn växa upp och allt vad det innebär.
Du Björn, nu börjar mina AirPods att tjuta.
Oj.
Här. Men vi har ju suttit nu lite över en timme och jag har fått svar på de frågorna jag vill ha. Jag vet inte, känner du att du har någonting som du vill dela med dig av innan vi tackar för oss idag?
Mm. Oj, det blir nästan för stort så där. Nej, jag är nog en sån som vaknar till när någon frågar mig någonting. Helt enkelt. Är du med mig? Mm. Liksom, då vet jag att det finns någon som vill höra mig prata. Så inget sånt uppenbart. Däremot så hade jag lätt kunnat sitta en timme till.
Ja, vi får göra om det någon dag. Ja. Igen.
Jag också kanske tacka dig. Jag vill liksom... Jag har en grundläggande övertygelse om att varje generation blir lite klokare än den föregående. Jag ser det i mina bonusbarn och jag ser det i många människor i din generation. Så när du frågade om jag ville vara med, så sen sommarprogrammet hade blivit en liten lavin av poddförfrågningar, och jag tackar i princip alltid nej liksom. Jag har till och med ett mejlsvar automatiskt där jag tackar nej. Men när du svarade, liksom frågade, så kände jag, men Nemo är i kategorin en yngre lyssnarskara och mitt hjärta bultar lite extra för dem. Jag tror på din generation mer än jag tror på min egen. Så att det känns härligt och kul att få vara med i det här samtalet med dig av det skälet också.
Tack. Det känns fint att höra. Och hoppas man får träffa dig in person någon dag i framtiden.
Ja, det tycker jag med. Jag ska vaccineras och sen ska jag börja röra mig lite mer bland folk, hoppas jag.
Du är välkommen till Stockholm då. Stort tack till dig Björn Attico
Lindblad. Stort tack Nemo, det här var jättemysigt. Hej då.
Hej då.